Tarmen är ju som ett rör och bakterierna ska hålla sig då inne i röret, alltså utanför kroppens egna celler. Men de har ju då förmåga att kommunicera med våra celler. Och det gör de antingen direkt genom att binda till det här röret eller våra slemhinneceller. Eller att de då producerar olika signalsubstanser eller signalmolekyler som tas upp i vårt blod och fungerar ungefär som hormoner och signalerar till andra vävnader i kroppen. Ja, jag skulle nästan säga att man skulle nog betrakta snarare tarmbakterien som ett organ i vår kropp som vi har glömt bort.
Det är ett förbisett faktum att man faktiskt har en värkmästare i magen. Men om man bara tänker efter lite grann så skulle man snart inse att det måste finnas någon där som tar hand om allting som vi proppar i oss och ser till att det sorteras upp och kommer kroppen till godo. Ja, i Magnus och Brasses sketch Värkmästaren i magen så är det Gunnarsson, spelad av Magnus Härenstam, som sköter det här jobbet. På vardagarna tycker han att det går bra, men på helgerna så har han det tufft. Då måste han stå ut med allt från chips och dipp till bearnaisesås och fikon doppade i konjak. En del av allt det som man proppar i sig måste helt enkelt slängas ut genom personalutgången. I verkligheten finns det förstås ingen som bor i tarmarna och hjälper oss att ta hand om maten vi proppar i oss. Eller gör det? Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en podd från Nobelprismuseet som idag ska handla om alla de som lever i våra tarmar. Jag heter Gustav Källstrand. Och välkommen säger jag till Fredrik Bäckhed.
Tack så mycket.
När man googlar dig så får man fram en föreläsningstitel som heter Du är vad du skiter. Vad menar du med det om vi börjar där?
Ja, det är, jag blev ombedd att tala inför en publik som skulle vilja ha ett mer så här, rolig titel. Och då så kom denna föreslag. Jag tyckte den var ganska slående och rolig också. Med tanke på att mycket av det vi stoppar i oss kommer ut andra ändan och den processas ju av de bakterierna vi har i tarmarna. Och beroende på hur de bakterierna fungerar så kommer det ha olika effekter på hur vi mår.
Ja, precis. Och du är intresserad av det som händer med det som vi stoppar i oss medan det är i oss och innan det kommer ut helt enkelt.
Ja, men precis. Och hur de biljoner bakterier i tarmen kan påverkas av det vi äter och hur de påverkar även det vi äter och bildar nya ämnen som vi inte kan göra i vår egen kropp.
Fredrik Bäckhed är professor i molekylärmedicin på Göteborgs universitet där han leder en grupp som forskar om hur tarmbakteriernas normala funktion kan påverkas av olika sjukdomar, forskning som fått flera priser. Fredrik är en av världens mest citerade mikrobiologiska forskare och han fick nyligen ett stort anslag från det europeiska forskningsrådet ERC för att studera hur bakterier kan hindras från att utsöndra molekyler som kan orsaka sjukdomar i hjärtat och levern.
Bakterier finns ju precis överallt och har funnits på den här jorden långt före oss. Och de är mästare på att anpassa sig efter olika miljöer. Och det finns ju ingen miljö som är så bekväm och konstant som våra tarmar. Där det är 37 grader, det är lagom fuktigt och vi förser bakterier med mat så länge vi lever. Det här har gjort att vi i tarmarna har då mer specialister av bakterier än generalister som vi kanske har utanför kroppen. Så att om vi tar jordprov så har vi hundratals huvudgrupper av bakterier. Medan i våran tarm så är det framförallt två huvudgrupper, kanske tiotal grupper totalt sett. Och det är de som då är väldigt bra på att leva i tarmmiljön men kanske inte hade fungerat så bra utanför tarmarna.
Finns de bara, alltså är de så specialiserade så att de bara finns i våra tarmar?
Vissa är sådana. Så att vi har till exempel hittat en bakterie som finns bara i mänsklig tarm. En viss, lite grann hos gorillorna men inte någon annanstans har den hittats. Så det finns väldiga specialister.
Och hur kommer den från då från en tarm till en annan?
Ja, vissa kommer säkert från födseln när man får de första bakterierna från sin mamma. I den här nära samvaron som man har mellan mamman och barnet och även pappan och barnet tidigt i livet så kan bakterier då överföras. Så det som är lite häftigt med bakterier är ju att egentligen räcker att en enda kommer in. Om den då skulle passa där så kan den ju dubblas var 20:e minut. En bakterie blir biljoner bakterier på ett dygn ungefär.
Så det räcker med om jag tar hand om mitt barn och så har jag tvättat händerna dåligt efter att ha varit på toa så räcker med att ett par bakterier kommer in och så...
Ja, antingen det eller kanske de finns också några fåtal uppe i munnen och du ger ditt barn en puss på munnen så kan det komma över bakterier där eller att man dela mat eller liknande.
Alltså de finns inte bara i tarmarna, bakterierna?
Nej, de flesta finns ju där, men vissa bakterier finns även uppe i munhålan.
Men tänker på hur de då kom dit, de här, för de som är specialiserade, de måste ju ändå ha utvecklats då i tarmarna, men de kom dit på samma sätt som de här.
Vi vet ju inte riktigt hur de kommer dit, utan det är många svarta boxar i det här forskningsfältet där vi vet att vi har ett fullödigt ekosystem i vuxna och vi har inga bakterier alls när vi finns i livmodern. Och från den här vandringen ner genom födslokanalen så koloniseras man av först bakterier som finns i mammas vagina, men sedan så finns det ju också bakterier. Man föds med näsan ner mot anus och då får man bakterier därifrån. Mm. Men samtidigt så vet vi ju att många föds med kejsarsnitt och de har en förändrad tarmmikrobiota tidigt i livet, men den normaliseras över de första levnadsåren. Och på något sätt så kommer ju de bakterierna in då också. Exakt hur de gör det vet vi inte riktigt, men det verkar som att om man tittar på lite mer primitiva samhällen när man lever mer nära djur och i större familjegrupper som i Papua Nya Guinea, så har man en större delning av bakterier i det samhället än man har i industrialiserade samhällen. Och hur det kommer sig, det vet vi ju inte riktigt. Men man kan ju spekulera, precis som du gjorde, att det är via händer och från toalettbesök och liknande. Men det kan också vara då från att man har delat mat till exempel.
Och är det bra att dela mer eller är det bättre att man håller sin egen tarmbakteriesammansättning isolerad från andra?
Jag tror att det är alldeles utmärkt om man delar dem och så, för att dina bakterier i din kropp kommer ju vara anpassade till de generna du har och till den livsstilen du har. De bakterierna som passar dig kommer då etablera sig och finnas hos just dig. Har man då många som kommer in så kan få ett större smörgåsbord som passar in i ditt ekosystem.
Det låter som att det här betyder att alla människor har bakterier, men att alla har olika. Det är inte så att vi har ett normalt bakterie, mikrobiota heter det så. Det är inte att vi har ett enda som det ska vara, utan har alla olika.
Alla har olika, och det som är stor skillnad mellan då andra organ i kroppen och dina tarmbakterier är att tarmbakterierna också förändras över livet, men även på kortare tidsepoker också, så att du kommer att ha en viss variation i din tarmmikrobiota om du tar ett prov idag och ett annat prov om en vecka. Så att det kommer variera.
I slutet av 1800-talet konstaterade den ryske fysiologen Ilja Metchnikov att grovtarmen var kroppens mest onödiga organ. Den fungerade bara som ett ställe där kroppen kunde förvara avföring, inklusive då alla bakterier som avföringen innehåller, innan man kunde göra sig av med den under ordnade former. Det här var strax efter att forskare som Louis Pasteur och Robert Koch hade visat att bakterier orsakar sjukdomar, och Metchnikov oroade sig för vilken skada tarmbakterierna kunde ställa till med. Det bästa hade förstås varit om man kunde bli av med avföringen kontinuerligt. Men eftersom även Metchnikov insåg att det fanns praktiska problem med det, så valde han den näst bästa lösningen, yoghurt. Yoghurt innehåller mjölksyra, och den tänkte han skulle döda bakterierna i tarmen och så att säga rensa magen. Alltså ungefär det som idag kallas för detox. Men precis som dagens idéer om detox så stämde inte Metchnikovs teorier. Bakterier är inte alltid farliga, grovtarmen har en ganska viktig funktion och mjölk slår som tur är inte ut tarmfloran. Däremot hade Metchnikov rätt i en sak. Mjölksyra gör nytta. Men det beror inte på att den bekämpar bakterier, utan tvärtom på att de bakterier som producerar mjölksyra är nyttiga. Bland annat kan de skydda små barn mot diarré, vilket är en av de vanligaste orsakerna till barnadödlighet i världen. Men även om Metchnikov alltså var fel ute när det gällde yoghurt, så hade han andra idéer som fungerar bättre. En av dem var att vita blodkroppar kan angripa och förstöra bakterier. Och för den här grundläggande upptäckten inom immunologin så fick han Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1909. Vill du veta mer om hur forskningen om immunförsvaret utvecklats efter Metchnikovs tid, så kan jag rekommendera vårt avsnitt om immunförsvaret med Mia Philipsson eller avsnittet Hur fungerar vaccin med Gunilla Karlsson Hedestam.
Bakterierna stannar ju inte för att hjälpa oss, utan de stannar ju för att det gynnar dem själva. Så de bakterierna som vi har samutvecklats med genom tiderna och genom evolutionen har ju oftast att vi har en fördel av varandra, för att det gynnar den här symbiosen. Och primärt så tycker jag som jobbar med ämnesomsättning att det verkar vara att tarmbakterierna hjälper till att då bryta ner komplexa kostfibrer som vår kropp inte förmår att bryta ner. Men tarmbakterierna kan även vara viktiga för att utbilda vårt immunsystem. Så att där är de två huvudsakliga grupperna av funktioner. Och sen den tredje som också är viktig är då produktion av olika vitaminer. Till exempel K-vitamin som hjälper till för att stoppa blödningar. Det är ju en bakterieproducerat vitamin. Och det är därför små barn får en K-vitaminspruta när de föds. För att de har inte några bakterier som tillverkar vitaminet.
Det här med att bryta ner mat, det gör de alltså för att de själva har glädje av det. Men vi har ju också glädje av det förstås. Hade vi inte kunnat... Alltså, det låter som att vårt liv blir rikare av att de finns i alla fall.
Ja, men precis, så att de hjälper ju till att utvinna energi till exempel från då de här kostfibren som vi inte annars hade kunnat tillgodogöra oss. Och idag nu när vi lever i ett samhälle där energi finns lätt tillgängligt, så är det också det att tarmbakterierna då producerar i den här processen när de bryter ner kostfibrer, producerar molekyler som verkar vara bra för immunsystemet till exempel och även för frisättning av olika hormoner. Och det är de vi kallar oftast för korta fettsyror, men även andra molekyler som polyfenoler. Det är så olika strukturer som bakterierna frisätter från bär till exempel.
Mm. Hur klarar man sig utan bakterieflora?
Det vet vi inte, för det finns egentligen ingen, vad jag vet, någon organism som inte har några tarmbakterier. Alla organismer har i stort sett tarmbakterier. Så att människor har alltid levt i samvaro av tarmbakterier.
Så vi är liksom, det är en del av vår normala funktion, de ska finnas där?
Ja, jag skulle nästan säga att man skulle nog betrakta snarare tarmbakterien som ett organ i vår kropp som vi har glömt bort.
Det låter ju spännande, men det blir ju ändå ett ovanligt organ eftersom det består av några andra levande varelser.
Precis, och det finns ju egentligen utanpå kroppen fast inne i den, om man säger så. Att tarmen är ju som ett rör som går igenom oss. Och bakterierna ska hålla sig då inne i röret, alltså utanför kroppens egna celler. Men de har ju då förmåga att kommunicera med våra celler. Och det gör de antingen direkt genom att binda till det här röret eller våra slemhinneceller. Eller att de då producerar olika signalsubstanser eller signalmolekyler som tas upp i vårt blod och sedan kan fungera ungefär som hormoner och signalera till andra vävnader i kroppen.
Alltså de hackar in sig, eller hackar, de är ju välkomna då, men hela nervsystemet till och med, eller är det bara... Ja, det är väl det.
Precis, bakterierna i tarmarna kan producera signalsubstanser som också är väldigt lika våra egna signalsubstanser. Så att de kan kommunicera med vårt nervsystem till exempel och även vårt hormonsystem. Och det gör ju att det är en väldigt integrerad del av vår kropp.
Hur kommer det sig att de behöver göra det, eller varför det är nyttigt för dem? Jag förstår att de behöver, alltså, bryter ner livsmedel i toppen. Och även det med immunförsvar, att de skyddar sig mot andra bakterier som kanske är bra att vi beskyddar dem mot. Men varför behöver de kunna kommunicera med oss?
Jag är inte säker på att det är bakterierna som har bestämt sig för att kommunicera med oss. Utan det är nog snarare så att vår kropp svarar på de signalerna bakterierna producerar. Så att man kan ju vända på det här, är det de som pratar med oss eller är det vi som lyssnar på vad de har oss att säga utan att de riktigt talar till oss?
Och det finns antar då... Eftersom man kan olika bakterier person till person, så antar jag att det är väldigt många olika sorters.
Det finns, och det här kommer ju, det är lite spännande, för hur definierar man bakteriearter och bakteriestammar är ju lite glidande, om vi säger så. Så att vi har då de här huvudarterna av bakterier som inte är så många, men inom varje huvudgrupp av bakterier så finns det väldigt många arter och väldigt många stammar. Så att om man tänker sig ett träd så har vi ganska få stammar och tjocka grenar på det. Men vi har väldigt många små kvistar. Så vi har många olika sorters bakteriestammar. Men de är relativt lika varandra. Vilket gör att funktionen av dem är relativt välbevarad över tid och mellan individer. Medan vem som gör dem kan skilja sig väldigt mycket.
Okej. Okay. Det betyder också att de är ganska föränderliga, antar jag, om de är så där långt ut på det evolutionära trädet.
Ja, precis. Och detta är ju snarare inte ett evolutionärt träd utan mer en försök att illustrera hur det ser ut i tarmen. Och du har helt rätt att de kan fluktuera mycket, och det kan ju tänka sig att om du äter någonting så kan det kanske växa upp ett gäng, eller om du tar ett läkemedel och så tar du bort läkemedlet så kommer de tillbaka. Och en del är bara att... Där finns en variation mer stokastiskt, slumpmässigt tror vi. Så att varje bakterie finns inom ett spann kan man säga. Och beroende på när man mäter kan det vara på olika nivåer av det spannet. Och då kan man ju säga att i ett normalfall, så när vi mår bra, så tenderar vi att ha en hög diversitet. Alltså många olika arter. Vi har då mycket av de här bakterierna som bryter ner fiber och producerar smörsyra. Det är de här kännetecknen som vi brukar säga kännetecknar en frisk eller en bra normal bakteriesammansättning. Medan den här då börjar få problem så tappar vi diversiteten. Vi tappar då den här stabiliserande funktionen. Och det är ju inte bara i tarmen utan många ekosystem gynnas ju av att ha en hög artdiversitet. Och när det blir färre arter så är det en större risk att potentiellt sjukdomsalstrande bakterier eller invasiva arter kan expandera väldigt mycket. Och då är det lite som vi brukar, man kan dra en litterär analogi här, att Anna Karenina börjar med att alla lyckliga familjer liknar varandra medan varje olycklig familj är olycklig på sitt eget vis. Och det tror vi är lite med att en lycklig tarmmikrobiota har en hög diversitet, många olika arter, mycket smörsyraproducerande bakterier. Medan när den börjar bli mer sjukdomsassocierad så förlorar vi diversiteten och många olika potentiellt sjukdomsalstrande bakterier kan expandera. Men det är inte på samma individer med den här sjukdomen utan det blir mer slumpmässigt. Så vi har tydligare signal för vad som är friskt och mer otydlig signal för vad som ökar i individer med olika sjukdomar.
Men betyder det att det kan vara bakterier som finns där hela tiden men som ökar i antal?
Precis, det kan öka i antal eller förändra sin funktion. Att bakterierna kan ju även fungera på ett annat sätt när miljön i tarmen ändras.
Och vad kan det vara för ett sorts miljöförändring?
Till exempel om vi återgår till att när man äter ett kostfiber så bryts det här fibret ner. Man bildar smörsyra och då kommer vår tarmslemhinna kommer använda den smörsyran som energi. Och den processen är syrekonsumerande, att när man förbränner fettet så konsumerar man syre. Vilket gör att tarmen då blir mer syrefattig, vilket är bra för tarmbakterierna. Men om vi istället skulle sluta äta fibrer så kommer våra celler istället använda sockermolekyler. Och då gör man det i en process som kallas för en glykolys. Och då konsumeras mindre syre och då blir tarmen mindre syrefattig. Och då kommer man ändra den här redoxbalansen i tarmen så att man får mer syre som sen behöver tas om hand på andra sätt. Och då så blir det en mindre förmånlig miljö för bakterierna. Men i tarmen så hittar väldigt sällan fritt syre utan man hittar istället det är man växlar syremolekylerna mot en förändring i redoxpotentialen. Det är lite som med batterier har man ju också en spänning i med 1,5 volt, ett vanligt batteri. På samma sätt så är tarmen en reducerande miljö där vi har i en vuxen tarm kanske en minus 300 millivolt. När vi föds så har vi noll. Så att då så är det att de här anaeroba bakterierna de trivs när det är väldigt negativ miljö i tarmen och det ska då inte finnas någon syre. Kommer det in syre så ökar den här redoxpotentialen och då trivs inte de och då finns det andra bakterier.
Leder vattenström? De flesta av oss vill nog svara ja på den frågan. Vi vet ju att man inte ska bada när det åskar eller använda hårtorken i badet. Men faktum är att det inte är vattnet i sig som leder strömmen, utan de elektriskt laddade jonerna som finns i det. Det här beskrevs av Svante Arrhenius som 1903 blev den första svenska Nobelpristagaren för sin så kallade elektrolytiska dissociationsteori. I den visar han hur till exempel koksalt, som består av natrium och klor, delas upp i laddade joner när saltet löser sig i vatten. En jon är alltså en atom som antingen blivit av med eller fångat upp en eller flera elektroner. Reaktionen när en elektron avges kallas reduktion. Och reaktionen när den fångas upp kallas oxidation. Och när det här sker samtidigt, vilket det ofta gör eftersom elektronen som avges gärna vill ta vägen någonstans, så kallas det för en redoxreaktion. Och eftersom redoxreaktioner innebär att elektroner rör sig, så innebär det att en lösning där sådana äger rum blir elektriskt ledande. Och det påverkar i sin tur lösningens egenskaper, och därmed också livsmiljön för de organismer som lever i lösningen. Vill man veta hur stor chansen är för att sådana här redoxreaktioner ska ske, det vill säga hur stor redoxpotentialen är, då kan man använda en ekvation som utvecklades av kemisten Walter Nernst. Nernst och Arrhenius hade varit kollegor, och att Nernst fick sitt pris först 1921, medan Arrhenius fick sitt pris redan 1903. Det berodde till största delen på att han och Arrhenius tyckte illa om varandra. Svante Arrhenius var en av Vetenskapsakademins mest inflytelserika personer och hade en stor makt över vilka som fick Nobelpris i både fysik och kemi. Och han hade inga problem med att använda sitt inflytande för att motarbeta personer han inte gillade.
Jag tror självklart inte att alla sjukdomar i kroppen beror på vilka tarmbakterier man har. Men vi måste alltså börja bena ut då är de här associationerna, alltså koppling mellan en sjukdom och en viss tarmbakterie eller sammansättning av tarmbakterier, kan den reproduceras? Alltså kan man få samma svar i ytterligare en studie? Och nu börjar det, inom diabetes börjar vi se en sån signal att de här smörsyraproducerande bakterierna är minskade, så det är positivt. Och sedan så genom att göra försök i försöksdjur eller i celler och liknande, så kan man börja se att ja, men det kan nog vara att de här förändringarna i tarmbakterier kan bidra till sjukdomsutvecklingen. Men det som återstår att göra, det är just att ta det till nästa steg, att visa på att de här förändringarna i tarmbakterierna hos människor också bidrar till sjukdom i människa. Och då har en kollega till oss i Holland har gjort väldigt eleganta försök där man har tagit individer med en nedsatt insulinkänslighet och gjort en fekaltransplantation. Man tar alltså avföring från en frisk människa, stoppa in i den här individen som har nedsatt glukoskänslighet eller insulinkänslighet, och ser att efter 5-6 veckor så har man förbättrat insulinkänsligheten. Så att det tyder ju på att tarmbakterierna kan vara direkt kopplade till vår ämnesomsättning. Dock så är de här tarmtransplantationerna övergående. Efter 12 veckor ser man ingen effekt av dem. Så att det är inget botemedel på något sätt, utan det visar just på att tarmbakterierna verkar vara viktiga för då de här metabola sjukdomarna.
Okej, så att om en person har då problem, så tar man då helt enkelt bakterier från en annan person som har rätt bakterier och då hjälper de ett tag. Varför hjälper det inte för alltid? Är det för att bakterierna inte trivs där? Eller?
Precis, att det, antagligen så har de här individen kanske har en livsstil som gör att deras tarmbakterier ändrats. Så då när man får in nya tarmbakterier, så dels ska de ju konkurrera ut då de som är befintliga. Och de befintliga finns ju där av en anledning. De finns där i ett par veckor och sedan så har de ursprungliga bakterierna tagit över igen. Så att det är många som försöker förstå nu just om hur de här bakterierna kan ta plats i ett befintligt ekosystem. Och sen är det viktigt att poängtera också att det är inte sådana här komplexa sjukdomar som diabetes eller hjärt-kärlsjukdomar. Det har ju flera orsaker, och tarmbakterierna kanske bara har en orsak i en viss del av dessa individer. Så att det gäller ju också att börja lära sig att vem är det som skulle kunna gynnas av behandlingar som baseras av vår tarmmikrobiota.
Mm. Men man fastnar ändå lite för det här med fekaltransplantation. Alltså vad det är vad det låter som helt enkelt. Eller finns det inga alternativ till det?
Det är precis vad det låter, och det man då håller på nu och jobbar mycket med det är att försöka isolera de bakterierna som verkar vara goda och har de bra effekterna. Och då har man den här problematiken att många av dem tål ju inte syre, och då ska man ju ändå försöka ha dem i en kapsel eller i en tablett ute i butiken eller på apoteket. Så att vi och andra jobbar väldigt mycket med att försöka träna de här bakterierna att tåla syre.
Hur gör man det?
Det sättet som vi har gjort det är att vi har exponerat bakterien för lite syre, men sedan har vi med hjälp av elektricitet ändå har låtit redoxpotentialen vara väldigt negativ. Så att vi har en bra redoxpotential men höjer syrenivåerna. Och så kan vi få mutationer hos bakterierna som gör att de tål syre. Och då kommer de sen nästa runda kan vi höja syreexponeringen och minska strömmen. Och så gör vi det i 10 cykler. Och till slut har vi lyckats då få en bakterie som tål syre.
Och lyckas det? Går det bra?
Ja, vi har fått en bakterie som i originalform tål syre i någon sekund, och nu har vi så att den klarar 20 minuter i alla fall.
Blir det att man då kan lättare ha det som en tablett istället för en fekalietransplantation?
Precis, men då är det ju bara en bakterie, så det gäller att vi har valt rätt bakterie. Så det är ju väldigt, det tar väldigt lång tid att göra varje försök, men det är ju också väldigt spännande.
Jag tänkte på, du nämnde att det är positivt med att ha många sorter, alltså mångfalden är bra. Jag antar att det är för att då kan man, vi får tillgång till massa bakterier som kan göra, alltså vi får mer, vad ska man säga, en mage med större handlingsutrymme. Är det korrekt uppfattat?
Ja, det är den ena sidan av myntet, och det andra är just att du får oftast ett mer stabilt ekosystem ju fler arter du har där. Det är någonting som vi också har sett, att om man har hög diversitet i sin tarmmikrobiota så varierar man mindre över tid. Och det tror vi också är någonting som är då positivt.
Och du nämnde att de här bakterierna som finns i magen, att de också, ja, men att de liknar och kan ändra funktion och sånt där. Och vissa då har specialiserats att de passar nästan bara människor. Alltså sker det liksom en, eller det antar att det sker en sorts evolution hos bakterierna i tarmarna?
Ja, det gör det. Det är svårt att mäta just inom en individ om bakterierna just mig har evolverats. Utan man tittar hittills oftast mycket på populationer istället. Så då ser vi ju att vi har en utarmning av våra tarmbakterier. Om man analyserar jägarsamlare i Sydamerika eller Afrika så har de många fler arter än vad vi har i Europa. Och sen är det ännu färre i Asien och så är det allra minst diversitet i USA. Och det kan man följa, det mönstret följer väldigt många bakterier. Och istället så tillkommer det nya bakterier som kanske är mer anpassade till en västerländsk livsstil.
Men kan de här bakterierna, de kan inte överföra sina gener till oss eller på något sätt att vi kan då ta de egenskaperna som de har så vi slipper dem? Eller slipper, vi kanske gillar dem, men kan de överföra gener eller egenskaper till oss?
Jag vet inte om någon studie som har visat det. Jag är alltid lite nervös att säga att det går inte. För det räcker att det händer en gång så har jag ju fel i påståendet. Men nej, det är inte rapporterat att bakteriegener tas upp av våra celler och vår kropp. Och det är ju det som är så fascinerande tycker jag, att det är så dynamiskt av det som händer nere i tarmen, att vi har ju det så rör sig allting längs med tarmen, så vi har en motilitet, ett eget nervsystem som sitter runt tarmen och styr hur fort maten kommer fram. Och det är klart att det kan ju säkert tarmbakterierna påverka det här nervsystemet. Samtidigt så har vi då våra slemhinneceller, de lever mellan 3 och 4 dagar oftast, så från att de utvecklas ner i, längst ner i kryptan och så går de upp längs hela vår tarmvilje och sen så kommer de ut i tarmen igen. Så att tarmepitelcellerna eller tarmslemhinnecellerna, de finns bara ett fåtal dagar i vår kropp. Det är de cellerna som lever kortast. Och så har vi då tarmbakterier som kan dubblas var 20:e minut. Så att det är en väldigt dynamisk miljö med nya celler som kommer och svara på den miljön som finns just då och sedan påverka våra bakterier, både våra slemhinneceller och våra nervceller som sköter motiliteten i tarmen. Och den faktorn som styr mest av vilka tarmbakterier vi har, det är hur snabbt tarmen rör sig. Så om man har en väldigt långsam tarmpassage, en väldigt snabb tarmpassage, tenderar att ha en stor påverkan på vilka bakterier vi har. Så det är hela tiden den här kommunikationen mellan oss och våra tarmbakterier.
Är det helt enkelt bättre för oss att ha ett system när det liksom outsourcar till den här mångfalden av bakterier än att försöka liksom återskapa eller ta på oss det här jobbet själva på något sätt?
Det tror jag säkert, för det är ju också att producera varje sånt här protein som har de här funktionerna är ju väldigt energikrävande. Och då låta bakterierna stå för produktionen av de här enzymerna som bryter ner våra kostfiber vi stoppar i oss är ju säkert väldigt förmånligt. Annars hade vi behövt ha jättestora genom. Vår arvsmassa idag är säg 22 000 gener någonting. Och varje bakterie kanske har mellan 2 och 6 000 gener. Och lägger vi samman då de olika generna som tarmbakterierna har så har vi hittills hittat någonstans 10 miljoner i den senaste studien. Så det är ungefär 1000 gånger fler än vad vi har i vår egen arvsmassa. Och de får vi ju gratis tillgång till då.
Det låter ju toppen.
Ja.
För att man pratar ju ofta om, eller har ju pratat tidigare om inte annat, om det här med liksom kriget mot mikroberna. Och man vill döda bakterier och det är toppen med penicillin och allt sånt där. Men om man tänker tvärtom då, en del bakterier vill man väl ta död på. Men hur tar vi hand om våra bakterier i kroppen? Hur kan vi hjälpa dem?
Att ge dem rätt förutsättningar är ju en spännande fråga. Och det vi tror oss ändå ser det ju att ju mer vi kan ge våra bakterier kostfiber så de faktiskt, för de flesta bakterierna finns i tjocktarmen. Äter man en mer processad mat, alltså vitt bröd, om man talar idag om ultraprocessad mat, där både maten är behandlad och många tillsatser, så tas ju väldigt mycket av detta upp i tunntarmen och kommer då inte alls komma ner till vår tjocktarm. Så att vi matar då inte våra bakterier. Och det kan ju vara en del av utarmningen också. Så att det man kan säga är att äta varierat och mycket gröna grönsaker och liknande så man får in en stor variation av sina kostfibrer och andra kostkomponenter verkar gynna våra tarmbakterier. Och sedan så då undvika väldigt mycket socker, lätta saker som då kan gynna snabbväxande, mer sjukdomsorsakande bakterier potentiellt.
Det är sällan man frågar en forskare om det här med vad man ska göra som är nyttigt. Så man får svaret att man ska äta mer pizza och choklad, utan det är socker, utan det är ofta fiber. Men det är så här också, med andra ord. Jag hade hoppats på motsatsen.
Ja, men kör lite mörk choklad då.
Går det bra?
Ja, men jag tror att det är betydligt bättre än mjölkchoklad i alla fall.
Okej, okay. Ja, men det var ändå lite positivt. Men pizzan med burk skinka tror du inte på?
Nej, och det är väl samma sak, att om man äter det någon gång då spelar det inte så stor roll. Utan det är just det här när man trycker i sig det bara. Då blir det ju väldigt enformigt för tarmbakterierna att se en processad burkskinka, en konserverad ananas, processad ost och vetemjöl. Det är ju inte så stor diversitet i de strukturerna man ger sina tarmbakterier då. Då får du i alla fall trycka i det rejält med pizzasallad.
Men kan man påverka, om man nu har, ser att man har levt på lite för mycket pizza, om man vill ha en liksom mer varierad tarmflora, då kan man förstås äta mer fiber, förstås. Men kan man påverka tarmfloran på andra sätt?
Det är ju betydligt svårare att göra, för det blir väldigt små förändringar. Vi har försökt titta lite på om man till exempel rör sig mycket och hur det kan påverka tarmbakterierna, men det har varit svårt att göra de studierna, för att de flesta som rör sig mycket tenderar att äta nyttigare också. Så det är oftast en kombination av faktorer, så man kan säga att en hälsosam livsstil är bra. Sen tror vi kosten är en stor del av detta, men om man då rör sig mycket och tränar mycket så kanske det också har goda effekter på tarmbakterierna, men de är svårstuderade tycker jag. Jag har inte sett några riktigt bra studier på detta.
Och man pratar en del om probiotika, alltså att stoppa in bra bakterier. Det låter som att det kanske inte är helt självklart positivt.
Nej, det svåra är ju där att probiotika är ju ett samlingsnamn som man egentligen inte ens får sätta på förpackningar idag, utan nu ska det vara levande bakteriekultur och vilken bakterie det är. Och det viktiga är då att det ska vara levande, och alla producenter kanske inte är så noga med detta. Och då är det en bakteriestam, och det kan ju vara viktigt att veta när man tar den, om den har en effekt eller inte har en effekt. Och många av dem kanske då hjälper en viss grupp av människor och inte alla. Och vem är det som gynnas av vilken? Så att man kan få prova flera probiotika innan man hittar en som passar just sig. Och då kanske man behöver ha flera bakterier också. Så att man får in ett helt batteri av funktioner som stöttar den befintliga tarmmikrobiotan.
Efter att Napoleon förlorat slaget vid Waterloo och skickats i exil på ön Sankt Helena, så blev hans hälsa snabbt sämre. Inte minst hade han svåra magsmärtor, och strax före sin död 1821 så skrev han i sitt testamente att det förmodligen berodde på att britterna höll på att förgifta honom. 200 år senare så undersökte en grupp forskare de detaljerade rapporterna från Napoleons obduktion, och de kunde konstatera att han med största sannolikhet hade dött av magcancer och att cancern hade orsakats av ett magsår. En av ledtrådarna var bakterien Helicobacter pylori. Helicobacter pylori upptäcktes i vävnadsprover från magsårspatienter av forskarna Robin Warren och Barry Marshall på 1980-talet. På den tiden så trodde läkarna att magsår berodde på stress, så det var överraskande att det fanns bakterier där. Och ännu mer överraskande var att den här bakterien verkade hänga ihop med magsåren. Men för att visa att Helicobacter pylori verkligen orsakade magsåret behövdes det djurförsök. Och eftersom det var svårt att hitta lämpliga försöksdjur så valde Barry Marshall till sist att använda sig själv. Han hällde alltså upp en odling av bakterier i ett provrör och drack. Och efter ett par dagar så blev han mycket riktigt sjuk. Och rätt ordentligt sjuk. Och även om han ville fortsätta experimentet lite till så tvingade hans fru honom att ta en antibiotikakur som botade honom. Därmed hade Warren och Marshall visat att magsår orsakas av en bakterie. För den upptäckten fick de Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2005. Och när de kom till Stockholm så donerade Marshall provröret han druckit bakterierna ur till Nobelprismuseet, där det fortfarande finns utställt. Och när forskarna som undersökte Napoleons död såg obducenternas beskrivning av tumören som dödade honom, så pekade mycket på att den hade orsakats av ett magsår, och särskilt då den typ av magsår som orsakas av just Helicobacter pylori. Så även om Napoleon i och för sig hade levt ett stressigt liv och utkämpat många strider, så var det till sist en bakterie som besegrade honom.
Nu tycker jag att vi har kommit till ett kunskapsläge där man kan börja göra de riktiga försöken, vilket då innebär att man gör, som vi säger, interventionsstudier i människor, där man tar grupper av människor och så slumpmässigt delar man ut dem till en kontrollgrupp och en grupp som får en behandling utan att de vet vad de får, en sån kallad placebo-kontrollerad randomiserad studie, för att se om bakterier eller deras produkter faktiskt har en funktion. Vi har inte riktigt varit i det kunskapsläget tidigare. Så det är någonting som kommer bli väldigt spännande de närmsta åren att undersöka. Sen så tror jag själv också att kanske att man kan lära sig anpassa kosten efter vilka bakterier man har. Eller anpassa bakterierna efter vilken kost man äter. För att många bakterier kanske vill ha en viss sorts fibrer, eller för att få en viss funktion behöver man ha en viss sorts fiber. Och matcha det här med substrat för en bakterie och vilken bakterie är någonting som är väldigt bra.
Alltså du är på individnivå så att man tar reda på själv vilken, vad man behöver?
Ja, förhoppningsvis kan man ju lära sig lite mer om att matcha vilka tarmbakterier man har med vilken kost man ska äta. Det har ju varit fenomenalt, och det finns en israelisk grupp som har gjort några spännande studier på detta. Att just att har du viss tarmmikrobiota så gynnas du av en viss kost för att ha en bättre blodsockerkontroll till exempel. Och det är ju någonting som behöver då valideras av andra forskare och expanderas så att man ser om det här är någonting som är generellt och kan användas.
Mm. Och rent apropå det vi började med, det här med att man är vad man skiter. Alltså man, är det så man tar reda på vad man har för bakterier? Är det helt enkelt att titta på avföring? Är det där den kommer in?
Ja, och det är ju en svaghet i detta, för att längs tarmen så har vi ju olika förutsättningar i tunntarmen och tjocktarmen, och när vi tittar på ett avföringsprov så är det ju lite som att titta på jorden från en rymdstation. Vi får inte den här upplösningen som man får längs med tarmen. Så vi tittar på vår avföringsmikrobiota då, och den domineras ju av det vi har i tjocktarmen eftersom vi har flest bakterier där. Men det är så vi mäter det.
Och det är inte ett problem då att det man mäter bara det som liksom inte har klarat sig, det som har kommit ut? För de levande bakterierna finns väl kvar? Eller det kanske lever mikrobiotat som kommer ut också?
Ja, det lever där i också. Så det, i avföring så har vi en kombination av både levande och döda bakterier.
Ja, så det bara liksom åker med?
Ja, precis. Sen dör de efterhand när de då exponeras för syre. Men det finns vissa bakterier som naturligt klarar sig, som till exempel E. coli är en sån bakterie som klarar sig alldeles utmärkt i luften också. Så att har ett avföringsprov fått stå för länge så har det mycket mer E. coli i sig än vad det skulle ha om det, man har tagit provet direkt från tarmen.
Och så luktar det illa. Vad är det? Du nämnde smörsyra. Det luktar, är det smörsyra som gör att det luktar illa i avföringen? Eller är det, varför gör det?
Det finns ju många olika ämnen i våra avföring som har olika dofter. Allt från putresiner som luktar kadaver och kadaveriner som kommer från proteiner till smörsyra som också har en ganska otrevlig lukt. Så det är inte bara en molekyl som gör att det luktar illa.
Man kan tänka sig att det där det samlas, det som är otrevligt. Så den här forskningen, alltså det här med att kartlägga bakterier, är det det som du forskar på?
Vi försöker ha något som vi kallar för en translationell forskning, att vi först tittar på hur det ser ut hos människor som är friska och med olika sjukdomar, och sedan så tar vi reda på vad dessa skillnader och de kan orsaka sjukdom, och sen så försöker vi förstå hur saker uppkommer. Så vi kombinerar olika forskning, men vi jobbar då med ämnesomsättningsrelaterade sjukdomar som typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar framför allt. Och då börjar vi ofta med att kartlägga vilka tarmbakterier som finns. Vi tittar även på vilka molekyler som finns i blodet och till viss del vilka molekyler som bakterierna gör som finns i tarmarna. Och så tittar vi på avvikelser, om de som har en sjukdomsdiagnos har en förändrad tarmmikrobiota eller förändrad produktion av de här molekylerna. Sen tar vi reda på vad de gör, molekylerna eller bakterierna, genom att isolera bakterien och sekvensera dess arvsmassa. Och sedan så studerar vi hur bakterierna samverkar med varandra i någonting vi kallar för bioreaktorer, där vi sätter ner antingen ett avföringsprov eller olika bakterier och ser hur de samverkar. Sen försöker vi då slå våra kloka huvuden ihop och se, kan vi då göra någonting för att förändra situationen hos de som hade en sjukdom? Och då börjar se om vi kan behandla människor med hjälp av tarmmikrobiotan. Och då kan det vara antingen att vi till exempel då tillsätter de här smörsyraproducerande bakterierna, eller att vi försöker slå ut funktioner i tarmmikrobiotan som vi har upptäckt kan vara kopplat till sjukdomar. Vår forskning är väldigt fokuserad på just hjärt-kärlsjukdomar och ämnesomsättningsrelaterade sjukdomar, men den sjukdom som jag tycker man börjar se mest data kring och med effekter, så har det ju varit med en infektion som heter Clostridium difficile-associerade infektioner. Den drabbar framförallt äldre när man äter antibiotika, att det då kan finnas en bakterie som expanderar som ger en väldigt otrevlig tarminflammation som har ungefär 10% dödlighet. Och då har man upptäckt först egentligen från 400-talet i Kina och framåt att om man gör en tarmmikrobiotatransplantation så kan man rädda dessa individer. Och nu så har det kommit ett bolag som har tagit fram produkter där man har, jag tror att det är 19 olika bakterier som har motsvarande effekt. Så det är ett exempel där man faktiskt har sett en effekt av detta. Det andra exemplet där man verkar ha spännande data kring, det är just cancerpatienter med malignt melanom som då får de här nya checkpoint-inhibitorerna som fick Nobelpris för, vad är det, 4 år sedan. Då ser man där att det är inte alla som svarar på behandlingen. Och de som svarar på behandlingen verkar just ha en sån här artrik mikrobiota. Och då finns det ett par mindre studier där man har tagit patienter som inte svarar på behandlingen och gett en tarmmikrobiotatransplantation. Och då börjar de svara på behandlingen. Så det är små studier, men det är också någonting som verkar finnas en roll för våra tarmbakterier.
Men när man läser om det här fältet, som du nämnde, att vilken sjukdom man än googlar på så får man reda på att i stort sett allt verkar bero på tarmfloran, om man frågar rätt person. Det låter som att det kanske inte är riktigt så enkelt, men det kan ändå spela en stor roll.
Ja, men precis. Och att det är för många av de sjukdomar som diskuteras, det är ju ganska stora sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes, inflammatorisk tarmsjukdom. Och det är klart att många av dem kan ha flera olika orsaker. Och i vissa av dessa sjukdomar så kan ju tarmbakterierna då spela en roll för en viss del av de som blir sjuka. Och då gäller det att både hitta den sjukdomen där tarmbakterierna verkar ha viktigast roll och sedan så försöka bryta ner till vilken undergrupp av patienter kan detta vara viktigt i. Och ju mer vi kan smala ner oss på de här och bli mer specifika i vilka grupper vi vill behandla, desto större chans har ju då de här kliniska studierna jag nämnde att fungera. För det kanske inte fungerar på alla med diabetes, men kanske de som, om vi hittar de där tarmbakterierna är viktiga, så kanske vi har en mycket större chans att lyckas med vår behandling.
Jag tänker även på det här med att man pratar om även psykiska sjukdomar och psykisk ohälsa skulle kunna hänga ihop med det här. Men först tänker man att det låter ju helt konstigt. Men utifrån vad vi har pratat om nu så låter det som om de signalsubstanser och kopplingar till nervsystemet, så kanske inte det är så konstigt.
Nej, och det är också det, man brukar tala om en omvänd orsaksverkan, att beroende på hur man mår så kanske tarmarna fungerar lite annorlunda och då kan tarmbakterierna ändras beroende på att tarmarna fungerar annorlunda. Så att det är just det, vilken riktning man får på de här. Man får en observation, och det blir också lite det här att vi talar om att det är en väldigt dynamisk miljö, men när vi väl bryter ner så har det oftast ett tillfälle man har tagit proverna på och så ser det ut så här, och då får man inte upp den här dynamiken som man har i verkliga livet.
Just det, man skulle behöva följa över tid lite längre.
Precis.
Är det framtiden att vi kommer individuellt kunna följa vårt mikrobiota dag för dag i en liten sensor?
Ja, men jag tror kanske inte exakt vilka bakterier som är där, men funktionen av dem. Det är jag ganska övertygad om att vi skulle kunna hitta på smarta sätt att följa.
Det låter ändå hoppfullt att man kan i sin sån här kroppsövervakningsklocka kan man se också vad man borde äta. Om det är okej att äta en pizza idag, eller det måste vara fibrer, vad tarmarna tycker, så kanske man skulle må bra av.
Ja, det kan man ju alltid spekulera kring, men jag måste ju tro på det eftersom jag har jobbat de senaste 20 åren av mitt liv på detta, och jag hoppas kunna jobba ytterligare 20 år med det. Så hoppas jag verkligen att vi är på rätt spår.
Ja, det hoppas jag också. Tack så jättemycket Fredrik för att du var med och berättade om allt som händer i tarmarna och vilka som bor där. Tack så jättemycket.
Tack själv.
Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och öppettider finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete, så gå gärna till Nobelprisets hemsida nobelprice.org. Och ett stort tack till Nibe Group, EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Perssons stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt, producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Källstrand. Vi är snart tillbaka med nya intressanta samtal.